Jag har flugit business class en gång i mitt liv. En gång i mitt liv. Och att bli välkomnad ombord på planet när någon säger "Good morning, Mr. Taylor." Jag tittade mig omkring. Vilken Taylor? Är det mig du pratar med? Uh-huh. Yes, may I take your jacket? Va? Ja, såklart. Tack snälla. Så, och sätta sig ner och få "Would you like champagne or orange juice before we take off?" Va? Är det service innan man lyfter? Uh-huh. Jag var helt blown away alltså. Jag vågade knappt sova för att jag ville uppleva allting som fanns på, med den servicenivån som fanns.
Vem blir julvärd 2023? Du får tre favoriter här också.
Ja, kul.
Niklas Strömstedt, Carina Bergfeldt som du har jobbat massor med. Mm. Eller skåningen Jesper Röndahl. De tre ligger högt på också.
Oj, alla tre är väldigt bra namn. Jag tror att det blir Jesper Röndahl.
På grund av?
Han är en väldigt varm komiker med skarp intelligens. Jag tror han hade gjort sig väldigt, väldigt, väldigt väl som, och bra som julvärd. Mm. De andra är oerhört varma och fina personer och de hade gjort det lika bra. Jag tror däremot att de kanske tänker att ja, men en komiker hade varit kul. För att det är någon som, för de som sitter ensamma hemma så tror jag att det är att föra in lite humor och lite roligt på julafton.
Why not?
Ja, det tror jag är en bonus att göra.
Det finns ju så mycket när det gäller tv här. Över Atlanten, har du svårt att säga nej? Eller var det så här, shit, det här måste jag haka på?
Jag har nog alltid haft svårt att säga nej och kastat mig ut i saker och ting som jag inte har en aning om. Och det är både en svaghet och styrka.
Men kul!
Ja, man får ju uppleva mycket mer.
Ja.
Det är roligare att säga ja än säga nej. Priset man betalar är ju att man är borta mycket och det tar mycket av ens tid och fokus, det är såklart. Så absolut, det kan bli hattigt. Mm. Men man får ju många fina upplevelser på vägen, 100%. Men sen efter jag Atlanten och mycket av det som har hänt sedan dess blev mycket resultatet av att jag hade en kitesurfingolycka där jag bröt nacken. Och när jag hade legat på sjukhus och efter operationen, efter några dagar, så visade kirurgerna mig och läkarna mig plåtarna. Och sa att ja, men du var en millimeter ifrån att vara förlamad från fjärde kotan och ner. Så du hade inte kunnat röra axlar, armar eller någonting, utan så här hade det sett ut. Så du har haft änglavakt alltså, du har haft riktigt tur. Och det blev lite av en tankeställare att det här livet som man lever här och nu, det är otroligt värdefullt, men det kan ta slut när som helst. Och det här är en klyscha som man hör så många gånger.
Men också en sanning.
Men det är också en sanning, ja. Och man kan ju gå massa olika håll. Antingen kan man säga att nu ska jag skydda mig själv från att jag är livrädd för att dö. Men hos mig blir det snarare att jag är livrädd för att inte leva. Så kommer det saker min väg som jag önskar att göra. Och enda anledningen att jag säger nej är att jag inte vågar. Då ska jag göra det. Punkt. För det var någon i något tillfälle som sa, när jag sa att usch, jag är så nervös för att göra det här, så ställde personen frågan till mig, ja, men du, varför är du nervös? Jag vet inte. Kan det vara för att det betyder något? Ja, det har du ju faktiskt rätt i. Mm. Jag är ju inte nervös när jag ska göra saker och ting som är meningslösa. Kan man ju bara gå in och göra det och misslyckas man så inte hela världen. Men om det verkligen betyder något så är det ju klart att fjärilarna kommer. Då kommer nerverna. Så att det är väl så jag ser det. Att känner man att det här är jobbigt,
då kör man.
Ja, då kör man.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.
När jag lyssnade på ditt andra sommarprat då, man tycker ju att du är lite knäpp som inte tog dig själv på mer allvar än efter olyckan. Att du har gjort det här i vattnet. Och är det typiskt dig att du... För jag hade ju ringt ambulans. Eller, det hade kanske inte gjort, men jag hade ändå, liksom, ändå varit mer orolig. Men är du sån som person?
Ja, det tror jag. Man vill inte vara till besvär.
Nej.
Nej, De har ju säkert viktigare saker att göra.
Än att rädda liv liksom.
Ja, men alltså jag levde ju. Jag kunde ju gå och stå och jag kunde röra mig. Så ja. Att det är inte hela världen. Alltså man har ju slagit sig många gånger. Ja. Jag hade inte en tanke på att jag skulle ha brutit nacken.
Nej, jag tror det. Lätt att vara efterklok då. Men, ja.
Absolut, jag har ju fattat att händer det där igen så ska jag ju vara... Jag ska ju agera på ett helt annat sätt.
Ja. Ja, men vi är väldigt glada för att du gick, att du hade turen på din sida då, eller hade det att,
ja, tack. Det är jag också.
Masked Singer sen 2022, det var 2 år senare. Mm. Du hade fått var tvungen att säga nej en gång eller flera gånger kanske.
Nej, jag ska vi säga första året då kunde jag inte. Mm. Det var helt kört. Det krockade liksom med massa annat. Men år 2 så var det bara yes, nu kör vi. Det var också efter olyckan. Men då...
Du hade på något sätt någon dröm liksom om att få sjunga i tv?
Ja, men jag har inte sjungit i tv nödvändigtvis, men att stå på scen och sjunga, mm. det drömde man ju om när man var liten, när jag var ung. Men jag vågar ju inte. Jag är ju livrädd för det där. Jag har gjort det där en gång i vuxen ålder för ungefär 8-9 år sedan när SVT satt ihop en pilot för ett program där man skulle lära sig sjunga. Eller visa att alla kan sjunga. Och då var vi uppe i Stockholm. Vi var 5 stycken. Vi var hos Sanna som var sångcoach. Som tyvärr inte är med oss längre. Men hon tog oss under vingarna och hon satte igång med oss. Tog in oss i första rummet och där skulle vi följa pianot när hon spelade. Och så stod vi där inne och så försökte jag sjunga. Och så tittade hon på mig efteråt och så sa hon, vad var det att du jobbade med, sa du? Ja, men jag är kock. Så sa hon, vilket slöseri. Så bröt jag sönder, för jag tycker det där är så svårt. Va? Mamma, otrolig sångerska. Min bror, otrolig sångare. Hans dotter sjunger som en ängel. Liksom. Alla är så duktiga. Så det där har varit laddat med väldigt mycket prestige och för min del att det har varit svårt att sjunga offentligt. Jag tycker det är jättejobbigt.
För du känner dig jämförd med dina syskon?
Ja, alltså det blir liksom... Det är svårt att göra bara för det är skoj. För att... jag är väl dåligt självförtroende eller något sånt dålig självkänsla att man tycker att det måste bli bra. Så dag 2 tog de oss till Nyköping på en buss. Och så hade de satt upp en scen på torget där. Jag tänkte, jaha, vad fan ska hända här? Ja, ni ska upp här och sjunga nu. Och då skulle jag sjunga Lisa Nilssons Himmel runt hörnet. Och... vi står där nere och tittar på den här scenen och helt plötsligt börjar samlas folk, för de har ju skickat ut liksom berättat att här kommer det vara en konsert på torget 2 liksom. Helt plötsligt är det flera 100 människor på torget och vi står där och pianisten går upp på scen och så står hon Sanna och försöker peppa mig som fan. Tänker, varför står du här? Säger hon. Ja, men du ska upp först. Va? Ska jag upp nu?
Och sjunga, ja. Lisa Nilsson.
Ja, det kommer att gå jättebra. Bara tänk på det vi har sagt. Och vad som än händer, börja inte om, utan bara kör. Ja, okej. Och så gick jag upp på scenen och så började hon spela introt och det bara låser sig totalt. Och så tittar jag på pianisten och säger, vi får nu börja om. Ja, okej. Och så börjar hon om igen. Och sen har jag inget minne. Jag vet att jag har, det är total blackout. Det är nog den enda blackouten jag har i mitt liv. Jag har vid ett par tillfällen blivit så pass berusad att jag har ramlat ihop. Men jag kan åtminstone komma ihåg vad som har hänt. Men den här gången är det som att hjärnan har bara stängt av för att skydda sig själv. Så jag minns att jag har stått på scen. Jag minns att jag går av scen. Och sen sitter jag på vägkanten där. Och så kommer en kvinna fram till mig och säger, åh, vad trevligt att du har varit här. Jag sa kanske inte med den dialekten. Men hon sa, gud, vad trevligt att du har varit här. Men nästa gång kan du väl laga lite mat. Och då bara gick det sönder för mig. Och tyckte jag sög och allting var katastrof. Herregud, jag grät ögonen ur mig. Så det var kopplat med så mycket ångest och skit liksom att sjunga offentligt. Så att Masked Singer för mig var en utmaning.
Men fick du tog du några sånglektioner inför eller hur funkar det?
Alltså efter min operation, för då intuberade de mig. Jag var vaken vid tillfälle, för när man har brutit nacken så söver de inte än innan man intuberas. Så jag låg på britsen och de pressade det här jävla röret skulle ner i luftrören. Men kom inte igenom. Och då bytte de intuberingsrör. Så det var ett mindre slurp. Så gick det igenom och sen så, ja, då har han luft. Nu kan vi, så server vi honom och så opererar vi. Men mina stämband blev ganska så illa åtgångna då. Så när jag kom ut ur operationen så kunde jag inte sjunga alls längre. För jag har alltid sjungit lite grann i mitt liv. så pratade jag med kirurgen och så sa han, ja, men det är sånt som kan hända. Ja, när blir det bra igen? Ja, det kan ta ett halvår, eller så blir det aldrig bra. Men det är ju en jäkla tur att du inte är sångare, sa han. Så, ja, det har du väl rätt i, tänkte jag.
Och du fick ju såklart inte säga någonting om vad du skulle göra heller.
Nej, men det visste jag ju inte då.
Nej, okej, det var nej, då. Det var, nej.
Så när jag fick frågan om Mask så sa jag, absolut, det vill jag göra. Mm. Men jag kunde inte sjunga. Utan jag fick lära om mig igen. Så jag gick till en logoped för att lära mig prata. Och jag gick till en sångpedagog för att lära mig sjunga. Så jag höll på att liksom försöka att träna upp rösten igen och se om jag kunde läka detta på bästa möjliga sätt. Så jag kom dit jag kom och gjorde vad jag kunde med detta. Men jag kämpade fan så hårt jag kunde.
Men då fick du väl lite revansch?
Ja, men det var en fantastisk resa. Ja. Otroligt kul och fantastiskt spännande att få lov att göra någonting sådant. Den var viktig för mig. Mm. På ett annat plan liksom.
Tareq Talis matresa med din far och din bror. Jag förstår att vi kan prata jättemycket om det, men vad är det viktigaste?
Ja, men matresan handlar egentligen om människor och människors historia. Jag tycker att en av de viktigaste och finaste delarna med att vara kock och att fått lov att resa så pass mycket som jag har fått göra med gastronomi som förtecken, det har varit alla de här otroliga berättelserna som man möter. Och att vetskapen att det finns mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Var vi än kommer i världen. Det kvittar var man än är någonstans. Vare sig man kan språket eller kulturen eller vem man än möter, så märker man att som regel har vi ungefär samma önskemål var vi än befinner oss i världen. Vi önskar vara friska. Vi önskar få se våra barn växa upp i friska och fria. Vi vill kunna bygga någonting, kunna ha en familj och kunna försörja oss. Det är liksom grundläggande fem beståndsdelar i livet. Och det har ingen betydelse om vi är i Sverige eller vi är i bortre Asien eller vi är i öknen någonstans. Alltså, det är alltid de grundläggande egenskaperna eller önskemålen som vi har som människor. Och i det där, så när man reser med mat, så kommer man många gånger till länder som kan vara problematiska rent politiskt. Men genom gastronomin så kan man komma förbi de här politiska och religiösa förtecknena många gånger och landa mer i människan, i kulturen där man befinner sig till vardags. Inte picture postcard utan någon annanstans. Så matresan var ett sätt att se, kan vi komma förbi the postcard version av det här landet som vi ska besöka och komma till människorna och låta dem berätta sin historia och se det där hjärtat som finns, så tror jag vi kan göra det genom mat och genom samtal i den miljön. Och det gjorde vi med min pappa och min bror. Då blev det ju vår familjshistoria som fick vara den som fick bära det här tillsammans med den lokala befolkningen och deras värld som de lever i. Och sen har vi gjort det igen med Tony och England. Och jag tycker att det där är ett privilegium. Och det kommer väl lite grann av det där också, att jag älskar historier. Jag älskar att lyssna på människors berättelser. Det finns något väldigt, väldigt fint i att när folk känner sig trygga och känner sig bekväma med att dela med sig av sig själv. Jag tycker det är det bästa man har.
Jag tittade på Drömlandet igår. Alltså det känns ju som du är kompis med alla. Det känns så naturligt när du glider omkring. Är det maten som hjälper dig väldigt mycket? Liksom? För det blir ju... Det sociala kretsar ju alltid kring mat.
Ja, det kanske det gör. Men jag gillar ju människor. Ja. Så, och jag tycker människor är generellt sett snälla. Mm. Jag tycker det är väldigt trevliga. Om man visar sig själv och inte är ett arsle, så blir man ofta vänligt bemött. Och blir man vänligt bemött så är det väldigt lätt att vara vänligt tillbaka. Och sen växer det snabbt till att det kan bli till och med lite förtroende. För att det här är kanske någon som jag vågar bjuda in lite ytterligare. Jag vet inte om det är maten eller det är bara det att jag... Ja, det finns väl någonting med oss som jobbar med service. Att förhoppningsvis är vi socialt kompetenta till att kunna liksom röra sig i olika rum. Men det finns någonting viktigt i allt det där som som handlar väldigt mycket om att få människor att känna sig trygga och bekväma och glada. Och då måste man bjuda till. Sen har det bara blivit att jag är som jag är.
Mm.
Och ibland så funkar det, ibland funkar det inte alls.
Känns som det funkar nästan alltid.
Det funkar tillräckligt ofta för att jag tycker att jag har en väldigt vänlig värld omkring mig i alla fall.
Jag kollade lite på Texas-avsnittet. Har du någon favorit där med Drömlandet? Eller?
För mig var det fanns många stunder där som var extra. När vi var hos på Nonnos Café i St. Louis så tyckte jag att det var en ganska så här, det var fint och det var brutalt på en och samma gång. Han som driver Nonnos, han har ju suttit i fängelse i 26 år tror jag det var för innehav av cannabis. Det är ju en drog som idag är legal i Louisiana. Och han har då startat en restaurang. Han driver den här restaurangen med hjälp av tidigare dömda som har kommit ut, som han ger en ny chans till ett ärligt uppehälle. Och när vi var där, så för det första tyckte jag det var vansinnigt att han satt 26 år i fängelse för innehav av marijuana.
Verkligen.
Men det var också en annan person som inte var med i programmet som hade kommit ut efter 25 år i fängelse, dömd för mord. Och det hade visat sig att de hade fått fram ny bevisning som hade friat honom från alla misstankar. Han var lika gammal som mig. Han hade fru och sex barn. Och han har suttit 25 år i fängelset, oskyldigt dömd. Och när han kommer ut och vi pratar om det, det enda jag hör honom säga och uttrycka är tacksamhet. Tacksamhet för att han äntligen är fri. Tacksamhet för att han har sin fru och sina barn. Och hans högsta dröm var att han skulle få en vacker dag kunna ha en food truck som han skulle jobba igenom. Och då frågar jag honom, men har du inte fått någon kompensation? 25 år i fängelse och du är bevisligen oskyldig till det du har blivit dömd för. Nej, jag är bara tacksam för att vara ute. Och när man börjar gräva i det och ser statistik och ser hur många det är som har suttit oskyldigt dömda och som förmodligen också sitter oskyldigt dömda, som aldrig får någon kompensation. Och merparten, alltså vi pratar 99,9% av dem, är svarta medborgare som är redan kraftigt marginaliserade i form av rättigheter och möjligheter i USA. Då är det är en ögonöppnare hur brutalt orättvist saker och ting kan vara. Men att se hoppet och glädjen som Nonno och hans medarbetare sprider från den här lilla hörnan i Louisiana. Det kapslar in det där som jag tycker är fint med USA. Och det är att det är folket fortfarande som skapar tillfällena. För att man kan inte lita tyvärr på staten. Man får inget skyddsnät, utan det är upp till den enskilda individen att hjälpa inte bara sig själv utan andra. Och det gör man hela tiden genom olika former av engagemang och välgörenhetsändamål. Så det avsnittet var lite speciellt för mig att möta alla de här.
Ja, det är svårt att ens föreställa sig hur man skulle uppleva det själv.
Ja, men det är
så ödmjukt, så svårt att tänka.
Men vi har fortfarande kontakt, någon och jag. Vi kommunicerar hela tiden. Och återigen så blir det en sån här... det är berättelserna. Alla människor bär på en berättelse. Du bär på en berättelse, likväl som jag. Och min är inte bättre än din. Det är bara att det är en... När man väl får en chans att berätta den, och man kan göra det öppet och fritt, så kommer den att resonera någon annanstans. Våra berättelser hjälper varandra.
Om du fick göra ett matprogram idag och SVT ringer och säger, du får göra, eller TV4, du får göra vad du vill. Vad vill du göra?
Jag är nog fortfarande någonstans i det att jag älskar... vad mat gör med människor och de berättelserna som finns kopplade till det. Jag tycker mat, musik, kultur är otroligt spännande när man sätter dem i kombination med varandra. Och skulle jag göra ett program så skulle jag nog önska att vi kan ta matresan som jag håller på med ett steg till. Och verkligen gå lite crazy bananas i allting och utvidga programmet lite grann.
Mer resurser och liksom, ja.
Nej, inte nödvändigtvis mycket mer resurser, men lite mer tid. Så att vi kan dyka både i de personliga berättelserna djupt och härligt, men också dyka djupt i maten. Det har ju blivit en avvägning ibland. Den sista matresan var underbar att göra med Tony eller med Spencer. Och den kritiken man har fått av att ja, men det var inte lite mat. Jo, jag håller med. Men vi hade så mycket innehåll, berättelser som var viktiga att säga. Så ja, lite mer tid skulle man önska så man kunde dyka ner lite hårdare i också den gastronomiska sidan. För det är så mycket fint att göra.
Och där kanske tittarna tycker olika. En del tycker det är kanske lagom med mat och andra tycker vill ha
absolut.
Mer.
Absolut.
Beroende på vad man... För så var det väl liksom, jag tycker med Drömlandet. Jag förstår att ni brottas lite med hur mycket ska det vara upplevelse och hur mycket ska vara mat. Och det finns inget rätt och fel, utan det är, ju, det är ett val man får göra.
Nej.
Vi ber oss från USA till Malmö då. Mm. Kockeriet, har du någon ambition att få en stjärna? Går det? Är det realistiskt?
Ja, gud ja, absolut. Ja. Alltså de flesta, jag har ju en hel del härliga branschkollegor, även här i Stockholm, som har varit och käkat på kockeriet. Och samtliga är överens om att, vad fan är stjärna någonstans? Det här är stjärna. Det tycker vi också att det är. Men det är inte ett självändamål att restaurangen måste ha en stjärna. Det hade varit jättefint. Jag tycker det hade varit bra för Malmö om vi hade fått en stjärna. Att vi hade haft det här besöket som vi väntar på.
Malmö har väl blivit av med 3 eller 4 stjärnor då, sista
året? Ja, efter pandemin så var det ju en hel del stjärnkrogar som fick stänga.
Tråkigt.
Mycket tråkigt. Men Malmö är en otroligt spännande och fin och vibrerande stad när det gäller gastronomi. Och den förtjänar uppmärksamheten som kommer med stjärnregnet som strösslas lite då och då. Så ja, vi välkomnar verkligen
Kom och ge oss.
Ja, inte kom och ge oss bara, men kom och testa oss igen. Vi blev testade en gång för 5 år sedan ungefär. Men det vi har åstadkommit då till nu, det är en helt annan upplevelse. Så att jag skulle önska nya besök. Jag skulle önska att vi återigen kan få ett besök där vi kan visa var vi står någonstans idag. Och det handlar inte om att jag ska ha en stjärna. Det handlar om att alla de som arbetar på restaurangen, de förtjänar en stjärna. De förtjänar en stjärna i det att de är otroligt yrkesskickliga. De levererar en upplevelse som är av högsta klass varje dag. Gästerna känner sig sedda, hörda. De får mat som är engagerad, som är närvarande, som är hantverksmässigt skickligt förberedd och tillagad. Och det är en fin upplevelse att gå där och käka. Jag brukar äta lite grann då och då, bara för att se hur står vi oss egentligen i förhållande till andra restauranger. Och det handlar inte om att vi ska vara bättre eller sämre, utan bara kvalitetsmässigt, var är vi? Och jag är alltid så stolt när jag har varit där och käkat. Det här, fan vad ni är duktiga. Och för mig är kockeriet en plats som jag kan skryta lite grann. Jag kan säga att det här representerar inte bara mig, men också alla som arbetar här. För kockeriet är inte en plats där jag levererar mina recept här, lagar detta, utan det är en smält degel där alla pitchar in, där alla hjälps åt för att hitta ett gemensamt gastronomiskt språk som vi levererar. Vi har ett enkelt motto, vi gräver lokalt och kryddar med världen. Så våra råvaror hämtar vi nära och sen så stoppar vi våra erfarenheter och kunskaper i det, var vi än kommer ifrån.
Är det mycket Mellanöstern eller kan det vara hela världen?
Hela världen. Hela världen. Så är det så att vi har varit ute och rest eller någon har varit ute och rest och plockat med sig influenser från Asien eller från Spanien eller från Danmark, vad det nu än är för något, så kan mycket väl de influenserna hamna i maten. Så att vi begränsar oss inte. Och det tycker jag är förbaskat skönt. För då blir det personligt och då kan vi låta alla personligheter lysa hela vägen igenom. Så att super, super kul.
Men när de kommer på besök, är det att man måste uppfylla massa, de som lyssnar här nu, för att få, det är inte bara maten de tittar på utan det ska vara...
Nej, det är en helhetsupplevelse, absolut, absolut. Ja.
Förr sa man ju liksom att vissa skulle aldrig kunna få någon för att det kunde vara så att de hade liksom inte en viss bemanning eller det var någon, ingen tog emot dem i dörren. Eller...
Exakt, och det är, om man ska ha en restaurangupplevelse, den börjar redan utanför. när man ser dörren till restaurangen, hur ser det ut? Är det snyggt och prydligt? Är det städat? Känns det välkomnande? Är det varm belysning? Vad säger den här dörren och entrén? När man kommer in, är det någon som säger hej och välkommen? Är det någon som tar emot den? Blir man visad till garderoben eller bordet, eller blir man omhändertagen på rätt sätt och så vidare? Är toaletterna rena och snygga? Är servisen glad? Har köket kontroll på vad de gör? Är det stressigt? Är det bullrigt? Är det någon som står och petar sig i näsan i köket nu? Vad fan är det som händer? Kom igen.
Då
är det borta, det går inte. Alltså, att ha koll på det där handlar om någonstans där man sätter en standard för vilken typ av upplevelse är det vi vill leverera. Vill vi att det ska vara bullrigt och stökigt? Fine, absolut. Vill vi att det ska vara sårbart? Absolut. Men vad man än sätter för standard eller för signum på upplevelsen man önskar att gästen ska ta med sig, så behöver man titta på alla aspekter. Det går ju inte att sätta en rock'n'roll-upplevelse om det är Vivaldi vid dörren.
Nej.
Vi behöver liksom matcha detta hela vägen. Och upplevelsen ska inte heller ta slut när man har betalt sin nota. Den ska man ta med sig. Man ska ha med sig ett minne som lever och ett tack som räcker. Så att det tar tid att hitta rätt till den kompletta upplevelsen. Nu tycker jag att vi har landat på en plats där vi levererar vår upplevelse så som vi vill att gästerna ska få lov att ta del av den.
Mitt emellan fint och folkligt, skriver du under på det?
Ja, det gör jag. Alltså, jag tycker relaxed fine dining tycker jag är en bra term.
Coolare ord.
Ja, men alltså, det är lite så, jag vill gärna uppleva det jag önskar att förmedla är ett gediget hantverk i alla led. Gediget hantverk när det gäller maten, gediget hantverk när det gäller drycken, kunskapsnivå som är gedigen hela vägen där servisen förstår och köket kan. Så vi är en, ja, servisen kan och köket förstår också. Det går åt båda håll. Och i det menar jag att jag ser gärna att köket tar ett steg ut i matsalen. Likväl som jag ser att servisen tar ett steg in i matlagning som sker vid bordet. Servisen ska inte nödvändigtvis springa in i köket och steka. Men jag ser gärna att servisen har moment med sig till borden. Det kan vara en perkulator som kokar. Det kan vara någonting som ska hällas, slicas, trancheras, vad den är. Det är ett yrke som är tyvärr mister den stjärnglans som det egentligen ska ha. När man blir decimerad till att bara bära tallrik och sätta ner. Så jag hoppas och tror att om vi lyfter statusen för serviceyrket, att stoltheten för det kommer tillbaka på ett annat sätt, så det inte blir ett extra jobb man har, extra knäck man har på sidan, utan jag är stolt servicepersonal, jag är stolt servitör, jag är stolt hovmästare, jag är stolt, precis som man kan vara stolt kock och köksmästare. Det är den första gästen träffar är en av de viktigaste personerna som finns på restaurangen. Det är de som levererar intrycket utav, är det vänligt, är det stelt, är det, de sätter ju tonen för krogen i sin appearance i matsalen. Så att, ja, det är många aspekter att ta in när man ska försöka sy ihop upplevelsen.
Men det vet jag, när jag pratade till exempel med Marcus Samuelsson, så sa han ju också det, att i USA och England, där är det ju liksom en stolthet i att jobba på en krog och vara serveringspersonal, och man känner sig delaktig, och man kanske inte nödvändigtvis är på väg någon annanstans. I Sverige kan det ju vara så att man har det här yrket som service på en krog liksom en kortare period liksom, och man kanske inte känner sig så inkluderad. Men jag uppskattar det. Jag vet att min son, då var vi på krogen och de flamberar liksom. Det känns lite gammaldags, men det är ju häftigt. Alltså, det är kul när det är bara en italiensk krog, bara att de river lite parmesan vid bordet. Det lyfter ju liksom lite grann. Man får liksom mer kontakt. Man får också en chans att prata, och man ser att de stannar lite liksom.
Absolut. Nej, alltså, moment i matsalen kan aldrig, tror jag, bli klassificerade som gammeldags, utan det är bara hantverk som kommer fram.
Men det här att kockarna ska komma ut i, det har ju liksom pågått nu ganska många år, att man uppskattar det.
Som gäst är det väl härligt att träffa den som har stått bakom tallrikarna.
100%.
Och det känns väl också som en hygienfaktor någonstans att köket är, om inte köket är exponerat i matsalen där man kan se allt det fina som händer, att man åtminstone kan få träffa den eller de personerna som ligger bakom rätterna, precis som vi träffar servicepersonalen. Och det är väl en modern take egentligen på restaurangupplevelsen. För förr var ju kocken gömd. Mm. Man ville ju helst inte se dem.
Och de vill inte se gästerna heller.
Nej,
kanske.
Alltså det var ju lite grann så. Men miljön och attityden som är i restauranger idag har ju lyfts från att vara det den en gång var till att vara ett yrke idag som blir mer och mer respektabelt, mer och mer människor i det som vill någonting, som inte ser det som ett tidsfördriv för att få ihop en peng, utan man är inte längre någon, det är inget lågstatusyrke längre, och det för med sig också att attityder förändras och situationer förbättras hela tiden.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Har du tittat på The Bear?
Jag har tittat på The Bear några avsnitt, ja. Mm. Inte på alla.
Du är fortfarande på första säsongen.
Då. Jajamensan.
Men jag ska inte göra någon stor spoiler här. Men
det är ingen fara. Jag har så lite tid att titta på tv så du får gärna berätta mer.
Ja, men om någon är rädd för en spoiler här så kommer den lite kort här och snabbt. Men i alla fall när de öppnar sin krog då i säsong 2 då, så det blir en fine dining så. Då, alltså det är så häftigt för man ser att personalen har koll på alla gäster. Det är som, precis som inför den här podden så gör jag research på dig. I The Bear då har de gjort research på alla gäster. De vet vad de jobbar med, de vet vad de tycker om. Det är liksom, allting är preppat. Och de vet också att någon gäst vill inte prata. Mm. Den ska vi inte prata med, den ska bara ha sin mat. Någon annan gäst ska vi prata mycket med. Mm. Och det tycker jag är coolt. Jag hade en sån här upplevelse någon gång när jag var på en Gordon Ramsay-krog i London. Då hade de så här full koll på, det är bara en sån sak, på jackorna, eller liksom på ytterkläderna. Vi kommer till gäng och så lämnar man dem. Och sen när man kommer tillbaka, då vet de precis vems jacka som är vem. Det låter ju banalt, men det är ändå coolt.
Ja, ja, gud, det är absolut. Men sånt där sätter man ju i system.
Mm. Det kanske är vardags.
Nej, absolut inte. Det beror på vilken ambitionsnivå igen man har på restaurangen. Mm. Så när vi hade våran trappa ner, speciellt version 2, då gjorde vi så. Mm. Alltså då tog vi ju reda på mycket om gästerna innan så att vi visste vilka de var och så vidare. Och vi hade system för att ta hand om ytterkläderna så att de alltid gästen fick tillbaka rätt ytterkläder och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är ju en del av serviceupplevelsen. Men då hade vi ju sikte på en annan typ av service där man, som var mer av den klassiska gamla versionen av restaurang där man siktar på hur många stjärnor som helst. Och det där har förändrats med tiden. Men det där är viktigare än man tror. Jag har flugit business class en gång i mitt liv. En gång i mitt liv. Och att bli välkomnad ombord på planet när någon säger "Good morning, Mr. Taylor." Jag tittade mig omkring. Vilken Taylor? Är det mig du pratar med? Yes, may I take your jacket? Va? Ja, såklart. Tack snälla. Så, och sätta sig ner och få "Would you like champagne or orange juice before we take off?" Va? Är det service innan man lyfter? Jag var helt blown away alltså. Jag vågade knappt sova för att jag ville uppleva allting som fanns med den servicenivån som fanns. Så att det betyder enormt mycket. Det ska man aldrig ta bort. Men det är också en resursfråga. Mm. Att om man idag ska sitta med alla gäster och ta reda på all information om dem så att man kan hälsa dem på det sättet.
Ja, det måste ju vara fine dining.
Ja, men då pratar vi 3 stjärnor och priser som är långt förbi vad en vanlig människa klarar av.
Man får improvisera lite istället. Det kanske räcker med att du tar ett varv i krogen där liksom och säger...
Stamgästerna har man alltid koll på. Ja. De lär man känna. Och vissa gäster får man reda på utav när sekreteraren bokar att så här ser det ut. Okej, bra. Då vet vi. Tack.
Om kokeriet låg i Stockholm, vad skulle skillnaden vara tror du då? Skulle du börja tweaka någonting eller skulle du kunna göra precis samma resa i Stockholm?
Ja, men kokeriet är ett personligt signum någonstans. Jag älskar att, jag tror kokeriet hade haft en annan identitet här uppe, men den hade ju varit baserad på de människorna som hade arbetat här eftersom det hade ju varit människor som bott här. Mm. Så kokeriet, precis som alla andra restauranger, är ju ett kvitto på den kollektiva personligheten som existerar. Stockholm har ett större underlag. Hade man tittat på prisnivån så hade den varit högre. Och det beror på flera saker. Omkostnaderna här uppe är större. Lokalhyrorna är högre. Det finns andra kostnader som följer med. Och därför blir också priset per kuvert högre. Underlaget är större. Så kanske hade det varit svårare att få bord här än där. Och kanske hade det också varit så att eftersom ambitionsnivån pushas uppåt hela tiden på grund av de höga kostnaderna i Stockholm, så hade kanske restaurangen också sett annorlunda ut. Mm. Att man kanske hade siktat ännu högre direkt och sagt, nej men vi ska ha två stjärnor direkt. Mm. Vi ska gå på den, liksom, den banan är det vi ska ta. Malmö har varit en plats som på något sätt har varit lite förskonat från det där. Mm. Med lite lägre kostnader där man har vågat experimentera sig fram lite grann. Att, ja, men vi kan växa organiskt här, liksom. Det är inte hela världen om detta går lite sådär si. Så då startar vi om på ett annat sätt. Liksom. Mm.
Så man får lättare en andra chans i Malmö kanske också? Eller?
Ja, jag vill gärna tro och tänka att det är så. Jag har ju själv stått på arslet i Malmö med för höga ambitionsnivåer. Men det behöver inte vara så. Alltså det finns möjligheter fortfarande i Malmö att det behöver inte vara big business direkt. Utan saker och ting kan få leva lite mer organiskt liv. Mm.
Jag hade en kompis, han frågade dig om du har kvar kardemummaglassen på menyn. Eller Nej. Är det bara gästspel?
Alltså, det finns inga rätter som stannar på menyn. Utan de är hela tiden i risken att åka ut för att det kommer någonting nytt i säsong.
Ja. Han sa att det var den godaste glassen han ätit i hela sitt liv.
Oj, det var vänligt sagt. Tack snälla.
Varsågod, jag ska hälsa. Vad heter det? Det är lite stringmöbler. Är det genomgående liksom, eller är det i köket? Eller?
Ja, det är i köket. Ja. Hyllorna i köket har vi valt att ha lite stringhyllor. Mm. Annars är det ju väldigt rustikt där inne. Mm. Mångt och mycket. Vi har ju snickrat det mesta själva. Mm.
Det ser ju väldigt inbjudande liksom, och som du beskrev liksom, det här. Att det känns, det är ju något häftigt att äta lite fine dining fast ändå ha en, liksom, en lite osnobbig miljö. Liksom.
Mm. Ja, men jag hade väldigt tur med det här, för det här var lite drömlokalen för mig. Mm. Det här är ett gammalt sädesmagasin från mitten av 1600-talet. Mm. Så det är en av de äldsta lokalerna vi har i Malmö som är bevarade. Mm. Fortfarande med originalbjälklag och så vidare. Vi är den första verksamheten som är liksom en etablerad verksamhet där. Det har varit lager där man har hyrt ut det lite grann till loppisar och man har sålt kajaker där. Men det har aldrig funnits el, värme eller vatten i lokalen förrän vi kom in och renoverade och flyttade in. Så att det känns lite grann som vi är först, även om vi inte är det. Så huset har ju flera hundra år på nacken. Men det är en historiskt fin miljö att sitta i och det är en inbjudande och varm känsla där när man är där. Mm.
Jag hänger i, vad heter det, Flyinge på somrarna oftast. Mm. Men jag lovar att bege mig till, och prova. Har ni öppet på sommaren? Eller hur?
Ja, vi stänger mitt på sommaren under industrisemestern. Mm. Då tar vi lite semester också och njuter av vädret. Och sen kommer vi tillbaka igen i augusti.
Augusti? Ja, men det ska vara jättekul att komma och äta.
Ja, mycket välkommen.
Vill du säga något mer innan jag börjar när vi slutet här? Men är det någonting som vi har glömt med kokeriet innan jag går?
Nej, alltså det man kan säga om kokeriet är att det är en väldigt liten restaurang. Mm. Vi har 11 bord. Mm. Vi har en sittning och vi har en meny.
Det ser lite större ut på bilderna tycker jag.
Ja, men det är det inte.
Det är 11 bord.
Okay. Det är 11 bord. Alltså, vi hade 10 bord.
Drygt 40 gäster, eller hur?
Ja, någonstans där. Alltså, är det en riktigt dålig kväll så har vi ju 11 gäster. Sitter det en på varje bord. För vi dukar ju bara borden på det sättet som gästerna sitter.
Det är fribord, alla är fribord.
Alla är fribord, ja. Mm. Vi kan sätta samman några stycken om vi önskar till större sällskap. Men 11 bord och en sittning och en meny. Så att det är rätt gött att komma in. För det är så jag älskar att gå och äta. Jag vill helst inte se en meny när jag går ut och käkar. Mm. Jag brukar titta på menyn och så frågar jag alltid, kan du rekommendera någonting? Mm. Och då önskar jag ett svar. Ja. Och kan de inte ge ett vettigt svar så då tar vi här.
Ole dole.
Vi tar den och den och så den där. Mm. Så kör vi. Jag, Jag är inte en big fan av alla kart. Jag tycker det är underbart att...
Sätt meny liksom.
Alltså jag tycker det är fint, för då får jag din upplevelse. Som jag kommer till dig och du har satt menyn, så det är den jag vill äta.
Det är ju häftigt. Jag har lite så här, tyvärr lite så här kontrollbehov ibland, men det är väldigt befriande också när man kommer och får en meny. Oftast blir det ju mycket bättre än när man väljer sina egna favoriter, för då hamnar man kanske i samma hjulspår varje gång.
Ja, och det värsta är ju att det finns ju grejer, om man ska välja så är det ju massa grejer som man missar. Mm. Så jag vill ju äta allt. Ja. Jag vill ha hela menyn, för jag är nyfiken på allt.
Har du någon, nu har du flyttat till Stockholm här och du har såklart varit i Stockholm hur mycket som helst tidigare också, men har du någon, är lätt att säga, några favoritkrogar i Stockholm som du gärna hänger på?
Oj. Nu hänger jag inte så mycket på så många ställen, men jag har ätit väldigt gott på många, många ställen. Det finns en indisk restaurang i Hammarby Sjöstad som jag tycker lagar supergod mat. Mm. Dit går jag gärna, namaskar där, det är schysst. Mm. Sen finns det ju en massa andra ställen som är suveräna. Alltså. Så att,
Sturehov brukar ju alla kockar hänga på. Har du varit, checkar du där ibland?
Ja, men det har hänt. Ja. Och det är bra, absolut. Mm. Det är hur mycket som helst som är bra här uppe. Alltså Stockholm är ju en matstad. Mm. Det är omöjligt att plocka ut en enda krog här. Nu gjorde jag det helt plötsligt, för att jag tänkte på indisk mat då. Ja. Men du nämnde sushi show här precis också. Det finns, alltså, i vilket segment man än önskar äta så finns här uppe en krog i världsklass. Det är en fantastisk stad.
Vad vill du göra? Har du några så här framtidsplaner? Liksom, du är ju så privilegierad och jag antar liksom att du får väldigt mycket erbjudanden liksom, om att hitta på saker. Vad är det liksom som är prio?
Ja, men prio för min del handlar om att driva de företag som jag har och som jag är engagerad i. Mm. Och jag har startat några stycken som är viktiga. Mm. Viktiga för mig och som jag hoppas kan göra skillnad för många andra. Mm. Ett av dem är OnePan, där vi håller på med våra cirkulära stekpannor och andra stekplåtar som förhoppningsvis kan förändra hur vi använder köksprodukter så att det inte är slit och släng. Mm. Utan att när de slits så tar vi tillbaka dem och restaurerar dem och så återför vi dem hela tiden i ett kretslopp. Som stekprodukter eller stekpannor eller som stekplåtar. Så OnePan jobbar vi intensivt med. Där är vi ensamma i världen om det här just nu. Att göra de här grejerna. Så att det är spännande och det är kul.
Men du tänker också det här teflonet som är farligt? Som
kan använder vara, vi inte. Mm.
Nej, jag förstår det. Ja. Men folk kanske inte känner till hur...
Alltså PFAS-ämnen som ingår i teflon som är ett av de materialen som också kan... Det finns ju andra som innehåller högfluorerande ämnen som stratanium och titaniumbeläggningar och alla möjliga vad man vill kalla det. Men man behöver kolla i produkten och titta noga så att den är PFAS-fri, PFAS. För det finns många som skriver ut att den är PFOA-fri. Men PFOA det är bara en komponent eller en grupp av högfluorerande ämnen. Mm. Som ändå är förbjuden, som man inte får lov att använda. Mm. Så det är lite vilseledande marknadsföring som man hittar på många produkter. Men PFAS, alla de här ämnena, de ligger i en grupp ämnen som kallas för evighetskemikalier. Och de här evighetskemikalierna, de är extremt farliga. De är listade att förbjudas, totalförbjudas, alla grupper av de här ämnena i Europa 2025. Och man har satt 2025 för att man har tänkt att det här är en rimlig tid för industrin att fasa ut PFAS-ämnena. För när man tittar på hälsoeffekten av det så är vi tillbaka liksom på DDT och PCB-bitarna som vi en gång hade. Skillnaden mellan PFAS och den, om man tittar på sjukdomstiden på förloppet, är att det tar mycket längre tid vid exponering av PFAS än vad det gjorde med de andra ämnena. Mm. Så att vi har en svår situation i världen där många har blivit sjuka. Vi har flera incidenter i Sverige där vi har områden som är alldeles för kontaminerade där folk också har blivit sjuka. Det är allt ifrån cancer i olika former till andra riktigt, riktigt svåra sjukdomsförlopp som kommer ut av PFAS. Så där behöver man fasa ut. Och har man då köksredskap hemma som innehåller PFAS-ämnen och de flesta har någon stekpanna där man har skrapat sönder i mitten, så ska man försöka göra sig av med det. Men kör den inte till tippen. För om man bränner de här, vilket man gör, då bränner man upp det. då kommer det bara ut i atmosfär. Man kan inte förstöra PFAS genom eld. Då måste man upp i flera tusen grader. Och det gör man inte.
Men lämnar det till återvinningen istället?
Nej.
Eller vad gör
Nej.
Man?
Ligg på det, sätt det på vinden, stoppa det i en påse. Det är det bästa jag kan göra. Tills man har kommit på ett sätt att kunna avlägsna PFAS utan att det hamnar i luften, som gör att det hamnar i grundvattnet och som gör att vi får i oss när vi äter oss vidare. Så bara stoppa undan det och så skaffa andra kärl som är PFAS-fria.
När jag gjorde min research så slängde jag direkt mina två stekpannor, kan jag berätta, och åkte och köpte nya.
Mm. Du gjorde dig själv och miljön en tjänst.
Ja.
Ja. Men framförallt din hälsa. Mm. För det är riktigt, riktigt illa det som florerar. Så PFAS-fritt i första hand. Mm. Är man intresserad av att titta lite mer så på vad vi egentligen gör med OnePan, så har vi är ju ett, man kallar för ett innovationsbolag där vi tittar på cirkulära lösningar för kök. Mm. I stekplåtar, i stekpannor och det kommer andra produkter lite längre fram. Och vi jobbar både med privata sidan och med industrin. Mm. Så det jobbar jag mycket med. Förhoppningsvis kan det leda till någonting bättre, ett bättre footprint någonstans, både hälsomässigt och miljömässigt. Och sen så har jag ett företag som heter Maten är klar, där vi lagar färdigrätter. Och det gör vi från grunden. Det är kockar som står och lagar mat. Det är totalförbud i det bolaget att använda någonting som innehåller något E-ämne överhuvudtaget. Mm. Vi är svenskmärkta, vi är märkta med äkta vara. Så allting som är lagat traditionell metod från grunden. Och de rätterna säljer vi i flera stycken butiker runt omkring i Sverige. Men det där bolaget...
Är de märkta med ditt namn?
Ja, jag står på förpackningen så här. Och vinkar som en liten gubbe.
Men jag har inte sett dem i Stockholm eller kommer de på ICA?
Ja, de finns på en hel del ICA-butiker nu. Vi har fått en liten ny start. Vi har hållit på med det här bolaget i 5 år. Mm. Men vi startade egentligen som en online-restaurang med särskilt inriktade på föräldrar. Där vi erbjöd matkassar eller färdiga rätter för många människor som inte orkade, kunde eller ville laga mat själva. Att erbjuda husmanskost och andra rätter. Då föranmälde man 2 veckor i förväg och sen så kunde man beställa sin mat och så kom vi och levererade det. Och det här gick bra, men vi fick ingen snurr på distribution. Så vi satt fast lite grann och kunde inte riktigt komma ut med rätterna till de som hade beställt. Och då blev det en ICA-butik som öppnade upp och sa, jag gillar era rätter, kan vi ta in dem? Men jag kan inte ha 21 rätter i veckan, jag vill ha 5 fasta. Så då gjorde vi det. Och sen så var det helt plötsligt 30 butiker och sen så har resten...
Men det är en måltid för en person?
Eller? En måltid för en person. Ja. Och det är husmanskost som vi lagar i första hand. Och det som finns i det är, liksom, det är färskt. Och när man tittar, ser märkningen från Sverige, så ska man ju veta att då är det liksom 90% varor från Sverige. Mm. Alla mejerivaror, och vi tittar på kött och fisken kan vi inte få svenskmärkt, men alltid färsk fisk som styckas för hand och tillagas ordentligt. Så att det är stolta och glada över den här lilla matlådan som man kan äta bra utan att behöva laga det själv. Och det behöver inte vara industridåligt, utan det kan vara riktigt.
Jag och mina barn, när vi inte hinner, vi lagar oftast mat på kvällen, men ofta vill man ha något mellis och de äter mycket, och då blir det att man köper de här godrätterna då som jag tycker är ganska okej ändå. Men det är ju toppen om du kan erbjuda ett komplement eller någon vi kan konvertera till dina matlådor.
Ja, men det är välkomna att ge det ett försök. Då slipper ni pulvermos.
Ja, men det är härligt. Jag tycker god ska man ändå säga. De fick i alla fall in det här att man kan göra lite bättre kvalitet på ett sätt in i butik. Liksom,
som absolut. Ja. Absolut. Alltså, hela den här sektionen med färdigmat i butik, den för blotta ögat när man går in och tittar, så har det ju hänt massor med saker. Mm. Men det är ju fortfarande så att de flesta produkterna är ju industriprodukter. Och med det är också industriell hantering och tillagning av det. Mm. Allt ifrån olika former av mikrovågstillagning, alltså, som florerar, till produkter där man har använt sig av antingen pulver för att göra moset och så vidare och så vidare. Så att,
när du säger pulver, vad använder man? Vad är pulver liksom?
Alltså pulvermos.
Men vad är det? Är det potatisflingor?
Ja, liksom, dehydrerad potatis, alltså potatisflingor och så vidare. Mm. Och många av dem där är ju
noll näringsämnen.
Ja, det är inte nödvändigtvis att det är noll näringsämnen. Men om man tittar på en produkt och ser liksom vad som händer med den. Att när man multiprocessar en produkt som det är, När man först har en potatis och sen ska man dehydrera den, mala sönder den, tillsätta näringsämnen och så vidare som man behöver för att man ska sen kunna tillsätta vatten. Och sen ska man tillsätta smakämnen för att det ska bli någonting som smakar potatis, som en gång har varit potatis. Så i den processen så förändras potatisens egenskaper. Och det här finns ju flera undersökningar som visar på detta, att så som kroppen tar till sig näring och tar till sig kalorier från den här typen av mat skiljer sig radikalt åt från att äta en potatis som inte har varit multiprocessad. Så, och är man mer intresserad av det där så finns det otaliga tidskrifter att kolla upp. Men man jämförde kaloriintaget ifrån multiprocessad mat med samma beståndsdelar fast då inte multiprocessade. Då fick kroppen åt sig näring, ett begränsat kaloriintag och en god mättnadskänsla. Från den multiprocessade maten fanns det ett väldigt begränsat näringsintag, men man fick ett kaloriintag som var 120% högre än det andra. Så att det motsvarar inte, man kan titta på ingredienserna rätt upp och ner och tänka att men det är ungefär samma sak. För det här är köttbullar, potatismos, det här är köttbullar, potatismos. Men när man mäter och ser vad som händer i kroppen så är det inte samma sak längre. Den ena maten, den glider igenom dig på ett sätt och den andra, den gör det på ett helt annat sätt. Den ena har du större näringsupptag, mindre kaloriupptag och den andra är det raka motsatta effekten. Så det leder ju till helt olika saker i slutändan. En gång, ingen gång. Men om du lever på detta ganska ofta, i det ena fallet kommer du vara överviktig och näringsfattig och i det andra hållet så kommer du må bra.
Men det är väl så enkelt som att man tittar på om du dricker mycket apelsinjuice till exempel. Att om du skulle äta 2 apelsiner så är du förmodligen ganska liksom nöjd och lite mätt. Men, men apelsinjuice, du kan ju dricka 1 liter.
Absolut.
Och då får du i dig liksom, dels som du säger, sämre näringsvärden. Du får i dig kanske för mycket fruktsocker och för mycket.
Jaja, gud ja. Alltså, man ska inte tänka att man har druckit 1 liter apelsinjuice och varit nyttig. Alltså, då kan du lika gärna dricka 1 liter läsk.
Ja.
Ja. Fast du får lite mer vitaminer. Men det är ungefär samma sockerbelastning för kroppen.
Det svåra tycker jag är bara att de som lite är intresserade, de sköter sig oftast. Och de som inte är så intresserade, de tar kanske inte till sig informationen. Men...
man ska sköta sig lagom. Ja. Alltså det finns ingenting som är... Jag avskyr när man blir liksom nitisk åt det ena eller andra hållet. En bra, sund grund att stå på, det är att se till att äta lagad mat som är lagad från grunden. Och då kan det ju vara så att ibland kan man inte laga själv, men köp då mat som är lagad från grunden. Och det var det vi försökte erbjuda med Maten är klar. Och försöka förändra att den delen av industrin som idag står för en ganska stor del av portionerna mat som liksom äts varje dag i Sverige, att vi kanske kan komma med ett bidrag med vår mat, där man säger att det här är lagat från grunden. Så du får i dig mat som är korrekt. Och den kanske kostar 5 kronor mer än den andra maten i butiken. Men det är det väl värt.
Det skriver jag under på. Nu ska vi se. Min son, nu har vi 2 grejer kvar här. Sen ska jag ge mig. Min son vill att jag frågar dig om ett favoritrecept och varför du gör det så bra.
Jag ska ju vara på ett annat möte klockan 1.
Ja, och det är nu.
Det är nu.
Ja.
Det var som fan.
Då är vi så här att då säger jag jättetack för att du kom
Förlåt
hit.
Förlåt att jag...
Nej, det är ju...
Jag ska vara på Riddarholmen nu.
Jag säger jättetack för att du är med i Krogpodden.
Ja, men tack själv.
Och tack för att du tog dig tid att komma hit. Vi är jätteglada.
Ja. Ledsen att avbryta
det. Nej, det är ingen fara.
Ja.
Tack.
Så. Tack.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.